Hej och välkommen till Radio Sigtuna FM 88,2 MHz. Idag lyssnar vi på den femte avsnittet i serien om Martin Luther, frihetens profet, av och med Yvonne Iversen. Gäst i studion är Malin Strindberg. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantire, lantiremo, dorime, ameno, o mandare imperabi, ameno, dimere, dimere, mantiro, mantire. Hej och välkomna till ett radioprogram som handlar om Martin Luther, frihetens profet. Jag som pratar nu heter Yvonne Iversen och det är jag som också har skrivit boken som vi kommer att prata om. Och med mig här i studion idag har jag Malin Strindberg. Hej och välkommen hit.
Hej, tack.
Vem är du?
Jag är kyrkoherde i Skärholmens församling utanför Stockholm.
Välkommen, vad kul. Ja, du har ju varit här några gånger, vi har ju pratat tillsammans några gånger. Och vi sa faktiskt sist att det var Göran Agrell som skulle komma idag, men han kommer nästa gång. Så att vi kör på idag här, jag och Malin, och Göran kommer alltså nästa gång. Ja, och senaste programmet så läste du, Malin, om, vad var det du läste då? Kommer du ihåg?
Då läste jag om hur Luther och hennes systrar från klostret kom till Wittenberg i sina silltunnor på den där skakiga vagnen.
Just det, just det. Ja, precis. Du berättade hur Käthe kom till Wittenberg och träffade Luther. Och nu tar vi storyn fram lite grann här. Och nu har ju Martin Luther faktiskt sagt ja till Katarina von Bora, så att de har gift sig. Och tillsammans då så har de flyttat till Svarta klostret. Och vi ska få höra ett kapitel om friheten och tjänandet som är Wittenberg hösten 1525. Alldeles strax ska du, Malin, läsa det kapitlet. Där vi också kommer då att prata om det här med tjänandet och friheten. Vi har alltså, Martin Luther har nu alltså gift sig med Katarina von Bora, och då ska vi få höra hur det kan låta hemma hos dem en dag, en kväll. Hur deras liv utspelar sig i hemmet. Varsågod, Malin.
Det är kapitel 51 som heter Om frihet och tjänande. Och det utspelar sig i Wittenberg i hösten 1525. Katarina satt vid skrivbordet bredvid matsalen. Hon räknade och skrev. Hon noterade noga i den lilla svarta kassaboken vad som kom in och vad som gick ut. Martin var så dålig på att ha betalt. Han gav bort sina skrifter, tänkte hon, och suckade och la ner pennan. Hon torkade sin panna och knäppte upp en knapp i klänningen. Det var plötsligt tungt att andas i det lilla rummet. Hon reste sig och gick med tunga steg över golvet och öppnade ett litet fönster som var vinklat mot gården. Hon blundade och drog in luft genom näsan. Hon öppnade ögonen och såg ut över den grönskande trädgården så växte så det sprakade. Det var svårt att hinna med att sköta den så som hon hade planerat, tänkte hon. Hur ska man få tiden att räcka till, mumlade hon för sig själv. Hon odlade örter och grönsaker som knappt hann växa klart förrän de var uppätna. Det hade börjat komma fler studenter till Wittenberg nu och alla ville de inkvarteras i deras hem hos doktor Martin Luther. Han var bullrig och glad och njöt av att de alla ville bo hos dem. Men för Katarina var det svårt att hinna med och få det att gå ihop ekonomiskt. Martin är bra på mycket, men inte med pengar, tänkte hon. Martin stod i dörren och såg på sin Katarina von Bora. En kärlek började växa fram som han inte riktigt kände igen från sitt tidigare liv. Han ville hålla om henne och ta hand om henne, fast det var precis tvärtom. De var så olika varandra. Han gick in i det lilla rummet och såg på hennes ryggtavla. Märkligt hur hon stod där och andades in luft i fönstergången, med båda händerna hårt runt fönstergaven, tänkte han och gick fram till henne. Hur mår du? Du ser blek ut. Sätt dig här. Han satte ner henne och torkade hennes panna. Vad är det som trycker ditt hjärta? Frågade han och strök hennes kind. Hon viftade bort hans hand som om det var en fluga. Han såg sig om efter något hon kunde dricka. Hon drog ett djupt andetag och tog emot drycken Martin räckte fram mot henne. Hon drack ljudligt. Hon tömde glaset och förstod att hon inte druckit tillräckligt i värmen. Det är en ovanligt varm sommar, sa hon och torkade pannan igen. Hon suckade och fortsatte. Ekonomin måste ordnas upp. Du kan inte fortsätta så här. Du skriver och jobbar dygnet runt och aldrig finns det pengar. Ta betalt för dina skrifter. Herr Käthe, jag lämnar denna uppgift i dina händer. Du styr och ställer bättre än jag. Det är bara pengar. Ingen kan i vilket fall anklaga mig för att vara snål och sniken. Jag ger gärna till andra som är i nöd. Hemligheten med ett gott liv, min kära professorska Käthe, det är att vara nöjd med vad Gud ger. Hans fantasi nådde inga gränser. Hon hade fått så många smeknamn av honom, tänkte hon och log för sig själv. Men vi måste få ihop till våra utgifter, Martin. Det kostar att bo här och ha så många gäster till middagen. Vi måste höja priset för mat och husrum. På tal om middag, hur många gäster tror du kommer ikväll? Hon försökte resa sig, men satte sig igen och höll ena handen på pannan. Hon kände sig yr. Men Käthe, min kära, du ser lite blek ut. Vi måste genast leja någon så att du blir avlastad. Ingen fara, Martin. Det går över om några månader. Om några månader? Han såg uppriktigt förvånad ut. Men vad menar du? Vår bröllopsnatt har gett skörd, sa Katarina och strök med handen i en cirkel på magen. Men vad säger du? Är det möjligt vad jag tror? Han skrattade högt och slog ut med händerna. Det här måste vi fira! Ja, Martin, du ska bli far om ungefär 6 månader. Men hur är det möjligt? Han lyfte upp Käthe och dansade runt med henne. Hon skrattade till men svalde snart skrattet och yrseln tog över när han snurrade henne. Han stannade och höll henne still. Du gjorde mer än bara såg på de där flätorna i sängen som låg bredvid dig. Tänk vad glada mina föräldrar ska bli när de får höra detta, så mycket som de önskat barnbarn. Får vi en son ska han heta Hans. Både din far och min far heter Hans, sa Katarina när Martin satte ner henne på stolen vid skrivbordet. Hon kände sig illamående. Tror du att det blir en son? Frågade Martin och log stort och kysste henne på pannan. Hon sköt bort honom och famlade efter ett kärl. Hon kräktes. Martin såg förvånad ut. Han torkade hennes mun och panna. Och hon såg på honom med vätskefyllda ögon, svalde och sa: Blir du besviken om det blir en flicka? Katarina granskade Martin med blicken. Nej, jag är lycklig vad det än blir. Jag som är en efterlyst före detta munk blir far. Jag finner inga ord. Jag måste berätta det för Melanchthon. Han skrattade högt och vände sig mot dörren. Vänta lite med det, Martin. Hon böjde sig fram och tog varsamt om hans handled och drog honom tillbaka in i rummet. Han stannade upp och såg på henne. Varför ska jag vänta, mitt kära revben? Jag är stolt som en tupp, skrattade Martin och drog upp Katarina på golvet och dansade runt i ryckiga rörelser. Och galen som en, utbrast Katarina och satte sig ner. Kan du öppna de där fönstren, Martin? Hon pekade på de andra fönstren lite längre bort. Det är så varmt här inne. Hon viftade med ett papper i handen framför ansiktet för att kyla sig något. Han öppnade fönstret och tog en vacker ros från vasen som stod på det robusta skrivbordet. Han sniffade på blomman och gick ner på knä som en riddare och sträckte fram den till Katarina. Hon brast ut i skratt och ruskade på huvudet. En ros är ett tecken på Guds sköna verk, och så är du. Du gör mig så lycklig. Han gav den till Käthe. Hon tog den och luktade på den. Martin la sitt huvud i hennes knä. Hon drog fingrarna genom hans tjocka hår. Så tjockt, tänkte hon. Hennes händer smekte och masserade hans huvud om vartannat. Han blundade och vilade sitt huvud. För ett ögonblick var det tyst. Endast andetagen från dem hördes. Han rös av vällust av hennes beröring. Så hördes tunga steg i trappan och pigan kom släpande på en tvättkorg. Hon stannade till när hon såg dem. Ursäkta, jag menar inte att störa, stammade pigan hastigt och backade med rosiga kinder. Hon hade glest mellan framtänderna, så när hon pratade fort kom det visslande ljud mellan orden. Hennes breda höfter och häftiga rörelser rev ner en skrift på golvet. Gå inte, kom, ställ tvätten här. Katarina pekade på bordet och sköt Martins huvud från sitt knä. Pigan ställde ner tvättkorgen och neg och gick med nedböjt huvud mot dörren. Så stannade hon till och vände sig om och sa försiktigt: "Jag såg att ni hade många apelsiner. Kan jag använda dem?" För ett ögonblick såg Katarina förvånad ut. Hon rynkade pannan och nickade med ett leende samtidigt som hon reste sig upp. "Mycket bra. Gör något med dem. Vi har massor." Katarina vände sig till Martin. "Kom nu och hjälp mig med tvätten, Martin. Den behöver dras och vikas." Hon föste honom lekfullt mot tvättkorgen medan pigan skyndade iväg. Pigan var stor och klumpig i sina rörelser. Katarina kastade ena sidan av det grova lakanet till Martin som förvånat fångade det i luften. "Vad ska jag göra med det här?" frågade han och såg ut som ett frågetecken. "Håll i det bara så drar jag. Om du bara gör som jag säger så blir allt bra." Han höll och hon drog och skakade så att lakanet blev spänt och utslätat. "Jag misstänker att det är så det kommer att bli framöver", mumlade Martin och skrattade. Hon såg frågande på honom. "Vad menar du?" "Om jag bara gör som du säger så blir det bra", upprepade Martin och höll hårt i lakanet. "Såna här tygstycken har jag aldrig legat på förrän du kom in i mitt liv." Hon drog hårdare i lakanet och fortsatte: "När jag läste din skrift om en kristen människas frihet i klostret, då fastnade jag vid paradoxen. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla underdånig." "Hur har du tänkt att någon människa ska förstå det?" Martin sken upp, slog ut med armarna så att lakanet föll ur hans händer och svarade med glädje. Han fångade lakanet innan det landade på golvet. "Du, min kloka hustru, borde väl förstå detta. Lyssna nu. Den kristna människan har sin totala frihet i sin relation till Gud, genom tron. Det är den kristna friheten. Förstår du vad jag menar?" Käten nickade långsamt och fortsatte dra i lakanet. Martin tappade taget om det i all iver att förklara, men hon kastade det tillbaka och det landade på golvet. Hon suckade. "I den friheten upplever den kristna människan nåd och kravlös kärlek från Gud. Var med och skriv ner slutklämmen nu." "Martin, jag kan inte skriva nu. Vi viker lakan." Han fortsatte, utan en tanke på att han höll på med att vika lakan. "Den här kravlösa kärleken är så stor att den kristna människan vill dela med sig av den till sin medmänniska och därför vill tjäna andra människor. Förstår du, min kära? Du får skriva ner det noga så du minns och kan undervisa barnen." "Barnen kommer inte att förstå detta. Varför ska du krångla till det så? Kan du inte förklara det på ett enklare sätt? Hur tror du folk ska förstå det här?" gnällde Käte och kände illamåendet skölja över henne igen. Hon svalde och samlade sig och lyssnade. "Du, mitt kära revben, och alla andra ska hjälpa mig att förklara. Det är inte så svårt om du lyssnar noga. I den frihet som uppstår i hjärtat." Martin la handen på Kätes hjärta. "Inser man att man endast behöver tro på Kristus. Tron är en så stor gåva att det sker en befrielse. En känsla av frihet uppstår. Förstår du?" "Ja, du menar att det inte finns några krav i relationen till Gud." Hon stannade upp och la ifrån sig lakanet och satte sig vid skrivbordet. "Helt rätt. Och vad händer med dig när du inser att Gud inte behöver dina goda gärningar?" Jo, man känner stor frihet som ger glädje. Och den friheten och glädjen gör att man vill tjäna sin nästa. Utan att någon behöver säga till har man redan gjort det. För man vill i ren glädje göra den andra glad. Tron ger frihet från lagen och ger kroppen frihet att lyda lagen. Tron är levande. Tron befriar. Tron är ett gudomligt verk i oss som dödar det gamla och gör oss till nya människor. Tron frågar inte om vi ska göra goda gärningar. För innan frågan är ställd är de goda gärningarna gjorda. Guds nåd skapar glädje och genom den heliga anden befriar människan från att göra goda gärningar. Så du menar att Gud inte behöver våra goda gärningar, men vår nästa behöver dem? Frågade Katarina och stannade upp med pennan. Helt rätt! Jag hade inte kunnat säga det bättre själv, jublade Martin och stoppade in skjortan i byxorna. Det är svårt att få ihop att den kristna människan är den friaste och samtidigt alla underdånig, gnällde Katarina. Du är med på att du är en fri människa när du inser att du inte behöver göra något inför Gud. Du kan inte samla poäng eller vara mer from för att bli rättfärdig inför Gud. Av Gud har du fått nåden, rättfärdigheten. Du är fri. Fri från tvånget att vara god för att Gud ska älska dig. Gud älskar dig oberoende av vad du gör, ropade Martin rakt ut och slog ut med armarna. Och nickade långsamt. Men om du är fri, är du väl inte underdånig? Utbrast Katarina efter en stunds tystnad. Då är du den friaste herre över allting, skrattade Martin högt. Precis. Så hur kan då alla vara underdåniga? Katarina suckade högt och slog med händerna vid sidan av låret. Gårdskatten hade smugit sig in och strök sig mot Katarinas ben. Hon hoppade till och reste sig hastigt. Lugna dig nu och lyssna. Det finns en befrielse i den här insikten. Och med den skapas en glädje och kärlek som gör att du vill vara underdånig alla. Du vill hjälpa din nästa, fyllde Martin i och försökte knäppa sin krage. Katarina följde katten med blicken när den strök sig mot skrivbordet. Hon satte sig ner igen. Den där katten ska väl inte vara här, tänkte hon. Varför sa du inte det på en gång? Du krånglar till det så med dina paradoxer, svarade Katarina och reste sig upp igen och hjälpte honom med kragen. Livet är en paradox, min kära.
Stop.
Ja, livet är en paradox, min kära, säger Martin till Käthe på slutet här. Och det kan man väl hålla med om kanske, eller vad säger du, Malin?
Ja, så är det verkligen.
Det blir liksom ett... Ja, det är ju inte ett krav. I friheten, i tron alena, den här friheten gör att vi vill tjäna vår nästa. Men det kan ju också bli lite pretentiöst, tänker jag. Och det kanske är att liksom, när har jag tjänat min nästa tillräckligt? Och jag tänker att det kanske finns en risk för utbrändhet. Man ska liksom tjäna sin nästa hela tiden. Skapa ångest, man oro. Man känner att nej, men gud, jag borde ha gjort mer. Ja, det blir kravfyllt någonstans. För man kanske inte alltid känner den här glädjen att tjäna.
Och var det inte precis så det var för Martin Luther själv i hans stora kris, att han kände att han inte kunde någonsin vara bra nog?
Ja.
Och räcka till inför Gud.
Precis så, verkligen. Man kan verkligen förstå det. Och sen då när han kom på den här geniala tanken att frihet genom tron, den här friheten i tron, att det skulle ge någon form av kraft, att det räcker att tro. Du behöver inte göra någonting, för att Gud älskar dig för den du är. Du är förlåten. Och vi har fått den stora nåden. Ja, men jag tänker att det inte är en helt enkel paradox. Och det här med att tjäna sin nästa, att jag har hört många gånger, liksom, när har jag gjort tillräckligt? Hur mycket ska jag tjäna? Och det här med att tjäna genom att vara i tjänst. Man har ett arbete, man tjänar genom att man gör sin plikt eller sitt arbete. Men där får vi också faktiskt lön. Det här är ju mer att i ren glädje ska vi vilja tjäna utifrån ett kärleksfullt perspektiv, att det ska ske naturligt, att man bara utan att tänka så bara helt plötsligt så har jag gjort det här för någon annan. Och det ska inte finnas någon baktanke i det, utan att det ska vara någon form av rörelse som, ja, är glädjefylld. Hjälper vi varandra? Och det där har man ju faktiskt pratat om rent, jag tror det är faktiskt rent vetenskapligt, att man mår bra av att hjälpa varandra. Jag tänker på liksom diket med det här, om det faktiskt kan vara så att det blir en petta, är det liksom, jag måste vara så duktig för jag är kristen.
Ja, det är ju inte alls långt borta, tror jag, från någon av oss. Men då får vi ju på något sätt kanske påminna oss om återigen då, att vi kan ju aldrig göra tillräckligt. Det går inte. Det är liksom inte ens en idé att sträva efter det. För Gud är ju där. Det är ju på Gud det hänger. Gud älskar oss. Spelar ingen roll hur goda eller onda vi är, för Gud älskar oss.
För dem vi är.
För dem vi är.
Och vi ska tjäna varandra med de gåvor som var och en av oss har fått. Mm. Och vi är ju olika, så vi behöver ju komplettera varandra. För jag hör många gånger att jag har gjort det här. Och att man har då liksom någon form av förväntningar att man ska få tillbaka, eller man... Ja, man är besviken för man har gjort det. Jag har jämställt upp på den där, men jag hjälper gärna till, eller jag gör de här sakerna. Men då finns det allt, och många gånger finns det liksom en förväntan att det ska komma något tillbaka. Men det tänker jag att det menar ju inte Luther med det här. Utan det här ska ju ske utifrån att du vill göra det. Du är så fri, det är någon form av kärlek i det. Jag skrev någon gång att det var någon transcendent rörelse, att det liksom skedde så automatiskt att du vill hjälpa din nästa. Att det inte är när du liksom bara, nu gör jag det här för dig, Malin, och då förväntar jag mig att du ska göra någonting tillbaka.
Tjänster och gentjänster är inte riktigt applicerbart här, kan man säga.
Nej, precis. Men jag tror att det är viktigt att skilja på det, för att jag tror att det är lätt att man blandar ihop de här två ja, just så här som du säger, tjänster och gentjänster, och till skillnad mot det här som ska vara någon form av kärleksfull handling som kommer naturligt utan att du tänker efter. Man måste ju ta till sig hans tänk här, så måste man ju börja i det här liksom rättfärdiggörelse, att man är befriad av Gud. Att vi inte behöver göra någonting för att samla poäng hos Gud. Där måste vi ju vara först för den här friheten. Så där det börjar ju där, att vi förstår att vi inte behöver göra gärningar för Guds skull. Men det är i relation till våra medmänniskor som vi behöver tjäna, som vi behöver vad ska vi använda för ord i dagens samhälle? Tjäna, att hjälpa varandra, ställa upp på varandra. Och det är ju där i det relationella här på i det världsliga som det kan bli komplicerat. Jag tänker just att det är liksom svårt att... Ja, vi behöver, det är så mycket vet vi, att vi behöver hjälpa varandra. Då blir vi ett starkare samhälle. Och vi behöver alla bidra med det vi kan bidra med. Utan att det känns som en plikt. Men jag tror att det är lätt att känna att det blir en plikt.
Ja, men det var som sagt, det är väl liksom kärnan i det, är mycket av det som Martin Luther säger. Att det är nåden som är större än allt vi kan göra. Det finns ingenting som gör att vi kan nå fram till den stora nåden. Utan den får vi, den räcks oss som en gåva.
Men det är inte ovanligt att man får just den här frågan, att liksom en viss frustration i det här att vi människor inte kan göra tillräckligt. Luther har sagt att inte människan kan göra tillräckligt. Men om vi nu säger så här då, att Martin Luther menade att människan inte kan göra tillräckligt. Det är ju en sån där fråga som ofta kommer. Hur tänker du? Vad brukar du säga, Malin?
Jag tänker att det är en fråga som är väldigt aktuell för många, därför att det här språkbruket som vi rör oss med när vi säger att vi inte kan göra tillräckligt. För oss teologer så är det väldigt inlärt sätt att tala om vad en människa är, därför att vi är så vana vid det. Men det är också en 1500-tals människa som säger det från början. Jag brukar ibland jämföra det här med till exempel med alltså klimatkrisen. Är det någon av oss som kan göra tillräckligt för att göra klimatkrisen till bra igen? Jag tror inte det. Vi fixar ju inte det. Vi räcker inte till. Och det är ju på något sätt också den största liksom ångesten som många människor går med idag. Det är att vi förstör vår skapelse med vartenda steg vi tar. Varenda gång vi slår igång en dator, varenda gång vi sätter oss i en bil, varenda gång vi handlar mat som inte är odlad precis utanför knuten på vår bakgård, då bidrar vi till klimatkrisen. Vi kan inte leva utan att göra fel. Och jag tror att det där är någonstans som Martin Luther liksom rör sig i sina tankar. Vi kan inte leva utan att göra fel. Vi kan inte leva utan att vara ofullkomliga. Vi räcker liksom inte till.
Ja, spännande. Och tänk att vi kan liksom, det här Martin levde på 1500-talet och vi lever idag på 2000-talet. Och ändå så kan vi vara så nära varandra i de här funderingarna. Om ni har några funderingar där hemma så får ni gärna mejla till kontakt@radiosigtuna.se. Så tar vi gärna med de frågorna nästa gång. Ni har lyssnat på Radio Sigtuna FM 88,2. Ett stort tack till dig, Malin, som har varit med här idag.
Och stort tack för att jag har fått vara med i de här avsnitten. Det var väldigt roligt att prata om din bok och om Martin Luther.
Du har lyssnat på 5:e avsnittet i serien om Martin Luther, frihetens profet, av och med Yvonne Iversen, på Radio Sigtuna FM 88,2 MHz. Gäst i studion idag var Malin Strindberg. Och ansvarig för sändningen var föreningen Musik för alla. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime.